Tack lovsångare, tack för de här härliga vittnesbörden också, presentationen. Vi ska gå direkt till bibelordet och vi har kommit fram till andra konungabok, kapitel 2. Och nu ska det handla om när Elias lämnar över uppdraget till sin lärjunge Elisa. Och det har ju varit en hel serie utav predikningar från Elia, så det finns ju också på hemsidan om du vill kolla det eller lyssna på det, kanske bättre. Jag tror att det är något speciellt som Gud gör i församlingen i den här tiden. Och jag tror att det kommer att vara som en kallelse och som en uppmuntran att inte stanna kvar på den nivån som vi är nu, utan gå vidare en nivå. Utan att vi egentligen lämnar någonting som Gud har gett oss eller någonting som är bra, men vi går vidare ändå. Så det här är ingen antingen eller det eller det, utan den här förkunnelsen handlar om att Herren kallar dig. Och det här är också, så du förstår det redan från början, en väldigt tydlig bild på Jesus och församlingen. Där Elia förebildar Jesus och Elisa församlingen. För det handlar om att följa troget och att följa i tro. Och ta emot det som Gud har för oss. Och det som jag kommer att understryka är att även om Gud har lovat och gett oss och Jesus har sänt sin ande, så är det inte så att alla tar emot av gåvan eller lever i den gåvan. Utan tyvärr är det så att många föraktar det eller slarvar bort det eller tycker att den egna lusten, det egna begäret eller de egna tankarna är viktigare. Och det här ser vi också i Jesu undervisning. Bland annat i liknelsen om sådden. Han ger alla samma undervisning. Alla får ordet. Men alla har inte goda hjärtan här inne i sitt hjärtas åker. En del har för mycket utav världsligt bekymmer. Andra utav bittra rötter eller det världsliga nöjen och begär och njutningar som får större plats. En del är ytliga, en del är hårda. Men en fjärdedel, säger Jesus, har en god jordmån i sitt hjärta och hör ordet och förstår ordet. Så redan nu så vill jag att vi ska be den här bönen tillsammans. Att vi ska ha en god jordmån. Nu kanske du tycker att du har en väldigt bra jordmån, men bara tänk på att så fort du bara blir lite ofokuserad, tappar lite, kommer på andra tankar, så kan du missa det som Gud har tänkt. Så de här kan vara bra att stänga av. Facebook naturligtvis stänger man av. SMS behöver man inte svara på nu, inte ens ta emot. Men många gånger så är det ett djupare begär än så, eller djupare bekymmer än så, som får oss att missa att bli så fruktbärande. Hur mycket ska vi bära frukt? 100-falt, 60-falt och minst 30. Det är rätt mycket. 30 gånger eller 100 gånger. Jag vill att vi ska bära mycket frukt. Är du med mig i bönen, så lyft en eller två händer och allt vad du kan lyfta. Gud, vi lyfter också våra hjärtan till dig och tackar dig för att du har ord att ge. Du har ditt eget ord att ge och det ska få planteras in i våra hjärtan, in i våra liv. Vi vill inte missa din plan. Vi vill inte missa din rättfärdighet. Vi vill inte missa din gode, heliga ande och alla dessa gåvor. Vi vill inte missa den här smörjelsen som du har gett oss för att vi tänker på annat eller har fått annat i våra hjärtan, i våra sinnen. Vi vill att det rensas rent ifrån bittra rötter, ifrån världsliga bekymmer och att det får vara djuphet och att din underbara nåd och kärlek bara får träffa oss. Säg i Jesu namn, jag tar emot ditt ord genom den heliga ande. I en god jord, fri från rötter och fri från ogräs och mjuk och fri från stenar och mjuk, ödmjuk inför dig, Gud. Amen. Så vill jag göra. Och så vill jag ge dig en extra uppmuntran som har cyklat hit, tagit emot mycket regn. Och nu ska du få ett varmare regn utav den helige ande och Guds ord. Gud välsigna dig speciellt. Jag får en sån här extra kärlek när jag ser att du har kämpat i regnet. Eller har jag fel? Har du kämpat i regnet? Med spårvagn. Regnar det in? Nej. Ja. Det är så gött att man inte skyller på regn för att få komma till Guds hus. Det tycker jag är bra. Sen är det så här att nu när jag läser det här så blir det många verser, men försök följa med och skriva upp. Men jag tror att det kan löna sig att återuppta predikan sen också via datorn. Jag ska försöka fokusera här. Först andra konungabok kapitel 2. Kapitel 2. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himlen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Elisa sa till Elisa, stanna här för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick ner till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom, vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig idag, upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet, men var tysta. Han säger alltså inte till dem typ håll käften, utan han säger, det här ska ni inte berätta för andra. Alltså det här är liksom ingen Facebook-grej. Det här är någonting som är mellan oss och Gud. Hänger ni med? Så det är inte så att han är otrevlig här, utan ibland ska man inte liksom berätta allting för andra. Så var tysta. Och så kommer sen, Elisa sa till honom, stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick båda vidare. Men 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på något avstånd längre bort medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade detta sig åt båda sidor och det gick bägge igenom på torr mark. När de hade kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Elisa sa, må en dubbel arvslott av din ande komma över mig. Han svarade, du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag är betagen ifrån dig, då kommer det att ske dig så, annars sker det inte. Medan de då gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sa, var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet delade sig åt båda sidor och han gick över. Jag stannar där lite grann för sen så, nej förresten jag läser vers 15 också. När det är profetlärjungar som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sa det, Elias ande vilar på Elisa. De gick emot honom och bugade sig till marken för honom och så vidare. Och sen så sa de till honom, se bland dina tjänare finns 50 tappra män. Låt dem gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade, sänd inte iväg någon. Men det fortsatte att envist be honom till dess han kände sig besvärad. Så han sa, skicka iväg dem. Då sände de iväg de 50 männen och dessa sökte efter Elia i 3 dagar. Men fann honom inte. När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu var kvar i Jeriko, sa han till dem, sa jag inte till er att ni inte skulle gå? Ungefär som, vad var det jag sa? Så säger han. När jag läser det här så tänker jag att jag ska ta reda på vad de här orden betyder. För det är ju lite speciellt, jag hoppar ner här. Att Gilgal, det betyder någonting. Först så var han i Gilgal. Är det någon som vet bara, så där, vad betyder Gilgal? Kanske någon som lyckas ha hört det någon gång. Gilgal. Nej, jag förstår att ni inte vill briljera, men då kan jag ju få göra det då. Det betyder att vältra bort eller klippa av. Det är väl en bra betydelse, va? Och det är lite speciellt. För när Israels barn hade lämnat Egypten och när de kommer till Gilgal så blir de omskurna där. Och det innebar att de gick in i ett nytt förbön med Herren. Man lämnade det gamla bakom sig och gick in i ett nytt förbönd. Så Gilgal betyder att skära bort eller att helga sig. Att gå in i någonting nytt. Det är väl bra, va? Så jag frågar, hur många av er har gått in i någonting nytt med Herren någon gång? Det kan vara man har blivit frälst och till och med döpt. För då lämnar man ju någonting bakom sig. Hur många av er här som är både frälsta och döpta och helgade? Okej. Det här är så viktigt. Att man förstår att man måste ha ett Gilgal. Man måste liksom ha en början med Herren. Där man lämnar någonting bakom sig. Nu lämnar jag det gamla. Men sen så kan man inte bara vara kvar i det som vi kallar för omvändelse. Vad hände sen? Nästa ort man skulle till var, efter Gilgal kommer Betel, ja. Och Betel tror jag rätt många kan. Vad betyder Betel? Det betyder Guds hus. Ja. Alltså platsen där Herren uppenbarar sig. Så när Elia säger till Elisa, stanna här. Så vill ju inte profeten Elisa, lärjungen, han vill ju inte stanna där. Att liksom, men nu har jag börjat någonting nytt. Jag vill ju gå vidare till Guds hus. Platsen där Herren uppenbarar sig. Så du är omvänd och du är döpt. Men du ska också gå vidare till platsen där Herren uppenbarar sig. Det var Jakob. Han liksom möter Gud där. Han ser som en stege upp till himlen och att änglarna kommer upp och ner och säger wow, det är en öppen väg. Och så börjar han tillbe Herren vid Betel, vid Guds hus. Så det är platsen där man tillber i Guds närvaro. Så omvändelse är bra. Men man måste också gå nästa steg och gå vidare in till platsen där Gud uppenbarar sig. Nu är det väldigt populärt att resa upp altare. Men det är altare så vi ska resa upp. Det är det altaret där vi alltid har en kommunikation, en tillbedjan till Herren Jesus varje dag och varje stund. Det altaret ska resas upp. Där Herrens närvaro har en plats inom dig. Där du inte behöver gå till en speciell plats. Utan där Herren är inom dig. För tillsammans är vi Kristi kropp. Tillsammans är vi Guds tempel, hans hus. Vi som människor som har tagit emot Jesus. Vi som prisar honom. Tillsammans är vi Betel. Ja, så nu vet du det. Vad betyder Betel? Vad betyder Gilgal? Skära bort, ja. Skära bort enkelt. Man kan bara tänka på omskärelse. Skära bort, lämna eller nytt förbund eller nytt liv. Ja, det var lite mer behagligt. Vi tänker på nytt liv. Och sen då? Vad säger profeten så här? Stanna kvar här i Betel. Stanna kvar här där Gud uppenbarar sig. Var kvar i Guds närvaro. Alltså, Guds närvaro ska förbli kvar hos oss. Men det är inte meningen att vi bara ska vara i Guds närvaro. Vi ska gå till nästa plats. Och nästa plats är vad då? Det är... Säg det. Jeriko. Det var väldigt nära. Det var två bokstäver rätt. Och vad betyder Jeriko? Jag ger en ledtråd. Det var lite svårare. Jag fick slå upp. Det betyder... Vad betyder det? Säg det. Väldoft. Bra. Det betyder lukta gott. Har vi någon lukta gott här? Sitter du bredvid någon lukta gott? Sitter du bredvid någon lukta för gott kanske? Så kan det vara ibland. Alltså, den här väldoften kan man inte vara allergisk mot. Det är en väldoft. Och när det talas om väldoft i Nya testamentet, då talas det om Jesu Kristi triumf och seger över det onda. Samma triumf och seger som vi som hans församling går in i, där Herren är vårt segerbaner. Jeriko talade om Israels seger när de bara intog Jeriko. Murarna rasade. Så det behöver vi komma till Jeriko. Det är underbart med Guds närvaro där Herren uppenbarar sig. Men vi ska också vandra i tro. Hör ni att jag predikar för er idag? Visst är det bra? Ja. För det är inte så här att någonting behöver vara dåligt. Alltså förbundet och nytt liv är ju bra. Herrens närvaro, det är ju bra. Men vi ska ändå gå vidare en nivå utan att lämna närvaron och förbundet. Hänger ni med? Ja. Annars blir det så flummigt. Annars ska man bara, nej men du ska bara leva i tro. Jag ska bara leva i tro. Spelar ingen roll med förbundet. Det är inte så noga med förbundet. Det är inte så noga med Herrens närvaro och församling. Jag ska bara leva i tro. Jag ska leva i tro. Alltså det hör ihop. Förstår du? Förbundet, närvaron, församlingen, platsen där Herren uppenbarar sig. Och när man tågar runt Jerikos murar tillsammans, varenda en, och liksom drar upp härskri och murarna rasar och man börjar inta områden för Guds rike. Ursäkta att jag skriker, men jag känner mig inspirerad. Och det är skönt att känna sig inspirerad. Därför jag predikar till mig själv och jag predikar till er. Yes. Sen kan det väl vara bra, tycker ni inte det? Det får räcka där. Nu är vi färdiga, lärjungar. Vi stannar i Jeriko. Nej, i Jeriko ska man inte stanna. Man ska gå vidare, men man ska fortsätta leva. Och nu kommer nästa plats. Och det var Jordan. Och det är väl enkelt. Vad betyder Jordan? Har ni hunnit googla på det än, eller? Jordan betyder... Gud? Död? Nej, inte riktigt. Har jag inte sett den översättningen. Det betyder tvärtom mot stiga upp. Vilket betyder stiga ner. Man steg ner i Jordan. När man sa Jordan så sa man stig ner. Vad var det Naaman skulle göra i Jordan? Han skulle stiga ner i floden. Han skulle doppa sig. Vad är det vi ska göra i den heliga ande? Vi ska stiga ner. Alltså det, jag tror att många vill att man på sätt, den heliga ande, på sätt, att man ska ha kontroll. Och så ska man gå och ska man ha kontroll över den heliga ande. Han liksom får inte komma över oss för mycket. Jag kan tala lite tungor när jag vill. Och jag kan vittna lite om Jesus när det passar och det jag inte behöver skämmas för det. Nej, den heliga ande, han vill att du ska stiga ner i honom. Ödmjuka dig, gå ner och låta det här vattnet stiga så du liksom måste simma. Är du med? Visst är det skillnad? Det livet talar Romarbrevet 8 om. När vi blir behärskade av anden och anden leder oss, då härskar inte längre syndens och dödens lag. Då har inte längre begären något makt över oss. Då är det den heliga ande som driver oss. Och då syndar vi inte. Då är det den heliga ande som driver oss. Då behagar vi Gud. Inte per automatik, utan för att vi har valt att stiga ner. Den här morgonen fick jag stiga ner. Förstår ni? Förstår ni som har översättning? Det här är en nivå som många inte vill komma till. Man brukar låta den heliga ande komma hit ungefär. Och det har ingenting med magen att göra. Liksom att jag har, min mage bestämmer du inte över. Men det har inte med det att göra. Utan det att här har jag kontroll. Eller hur? Jag kan gå något sånär. Men när den heliga ande stiger hit och tar över talapparaten, tar över tankarna och jag måste simma med eller flöda med en ström av helig ande, då är vi inne i det som kallas för löfteslandet. Då är vi inne i livet i den heliga ande som Gud vill föra oss in i. Och det här är symboler och bilder som vi kan välja att bara förkasta eller ta till oss. I det här sammanhanget så ser profeten att när han står där vid Jordan så tar Elia sin mantel. Och vad gör han för någonting?
Han slår på Jordan. Och så bara delade sig. Alltså det är ju ett häftigt under. Tycker ni inte det? Och sen så bara går de över. Det var ju någonting han kunde skriva in. Någonting han hade varit med om. Men det han förstår, Elisa, det är att han inte bara är i en skolklass. Han är en lärjunge. Han var till och med en tjänare. I nästa kapitel så står det i kapitel 3 så står det om vad som kännetecknade lärjungen Elisa. Vet ni vad det var? Han var en tjänare. Det var kungen som letade efter någon som de kunde liksom, vi måste fråga någon om Israel. Vi måste fråga någon om råd. Finns det någon profet som jag litar på? Ja, det finns en. Han heter Elisa. Och han brukar hälla vatten över profeten Elias händer. Kanske Elias händer var så spröckna, kanske var så torrt. Jag vet inte vad han hade. Men något form av ödmjukt tjänande var det. Och Herrens ord bor hos honom. Jag tänker, vilket fantastiskt vittnesbörd om en person. Vem är den här profeten Elisa? Elias efterträdare. Jo, det var han som tjänade och hällde vatten över profetens händer. Och Herrens ord bor hos honom. Jag tänker, alltså, jag bara känner, wow, vilken respekt. Men att man tjänar så enkelt, så ödmjukt. Men också Herrens ord bor hos honom. Alltså vilken karaktär den här mannen var. Och nu följer han Elia, sin mästare, hela vägen över Jordan. Och när de kommer dit så frågar profeten, du kan be om vad du vill att jag ska göra för dig. Så ska jag försöka göra det. Nu hade han ju chansen. Ni vet, Gehazi, Elisas tjänare lite senare, han fick begär. När hans herre liksom fick möjlighet att få massa kläder och massa pengar och rikedomar, ja, då sprang han efter kläderna och rikedomarna och blev full av spetälska. Det var Elisas tjänare många år efter det. Men nu så var det Elisa som fick möjlighet att be om vad han ville. Vad bad Salomo om när han fick möjlighet? Säg det, han bad om vishet. Men han bad om någonting annat som vi brukar glömma bort. Kommer ni ihåg vad det var? Han bad inte bara om visdom. Han bad om ödmjukhet. Det gjorde han säkert. Lyda. Göte, du tog det. Applåd till Göte. Det är lite lurigt faktiskt. För vi tänker inte på det. Han bad om visdom. Han bad först och främst om ett hörsamt hjärta. Alltså om du får be om vad du vill. Ber dem, Gud ge mig ett lydigt hjärta. Alltså liksom, tänk om jag skulle säga det till mina barn. Be om vad ni vill att jag ska göra för er. Pappa, gör mig mer lydig. Jag skulle smälta som smör. Alltså, tänk, fantastiskt, det finns en Gud, hade jag tänkt. Alltså det är... Alltså, men här får man ju världens chans. Och vad ber han om? Elisa, han bad inte om pengar. Han bad inte om en position som Jesu lärjungar gjorde. Han bad om en dubbel arvslott av samma ande. En dubbel arvslott. Du har bett om något svårt, säger profeten. Men om du ser mig när jag far iväg, då ska du få det. Och tänkte liksom att nu får jag verkligen vara med. Jag kan ju inte missa det. Nu har han sagt stanna där. Ja, jag stannar inte. Nu ska du stanna här. Nej, jag stannar sannoliken inte. Stanna här. Jag stannar inte. Jag följer med dig. Nu är jag på andra sidan. Om du ser mig. Och så händer det bara. Och så händer det. Så kommer liksom vagnen. Hästar av eld. Vagn av eld. Och bara tar med sig profeten Elia upp till himlen. Ja, men halleluja! Jag tycker det är fantastiskt. Det är också någonting som är så stort. Vi vet att Jesu himmelsfärd, han får upp. Men vi vet också att vi en dag ska fara upp och bli uppryckta och förvandlade till Herrens härlighet. Visst är det underbart? Vi tycker, wow, men vi kommer också vara med om underbara grejer. Vi kommer också vara med om underbara grejer. Kan ni inte säga halleluja i era hjärtan så det låter någonting? Säg, 1, 2, 3. Herre, du ser mitt hjärta. Jag har inte så mycket känslor och så mycket uttryck. Men jag älskar det ändå. Men nu ska vi använda mönen och säga tack Jesus. För uppryckandet. För dina löften. Om ett evigt liv. Om en evig härlighet. Halleluja. Men hjälp mig idag. Amen. Vad händer nu? Nu far han upp. Och vad ser han för någonting? Han ser, där är ju manteln kvar. Och då tänker han, fantastiskt. Jag tar på mig manteln. Och så vet alla att det är jag som är efterträdaren. För att få en dubbel arvslott av Guds ande innebar faktiskt att man bad om förstfödslorätten. Det är lätt att missa det. En dubbel arvslott fick den förstfödde. Hur många förstfödda kristna har vi här? Hör här nu. I Bibeln så står det att vi är alla förstfödda i Kristus Jesus. Visst är det underbart? Så det är inte så att, oj, det är någon predikant. Någon speciell person. Han får den dubbla arvslotten. Men vi andra, vi blir utan. Så är det inte. Visst är det bra? Halleluja. Men när Jesus far upp till himlen så ger han den heliga ande åt Petrus. Ja, men också åt Andreas, Simon, Hanna, Eulalia, Stina, Kajsa. Alltså alla möjliga fick den heliga ande. Men alla tog inte emot. Här är manteln en symbol på kallelsen. Den manteln hade han blivit fått till sig när han liksom plöjde med sina oxar. Kanske 10 år innan det. Nu tar han upp manteln. Han tar upp kallelsen. Och när han ska ta upp kallelsen så ska han också handla i tro. Så han går till Jordan och så slår han på vattnet. Och så öppnar sig vattnet för honom också. Och då de andra profetlärjungarna, de ser. Herrens ande är också över Elisa. Hur ska människor se att de följer Jesus? Hur ska människor se att Herrens ande är över oss? Hänger ni med? Alltså, jag är kristen. Jag tar på min kristna kostym. Ser du att jag är kristen? Det, är, alltså, det hjälper ju inte. Förstår ni vad jag säger? Men det här. Jag har fått den heliga ande. Jag talar nya tungomål. Jag lägger händerna på de sjuka. Jag förkunnar evangelium. Halleluja! Jag gör det som Jesus gjorde. Jag gör det som är gott och det som är rätt och det som är rent. Och så ser de andra, vi går dit. Och då tänker man att de här lärjungarna, de är ju så otroligt övertygade. Så de bara ställer, nu följer vi dig Elisa. Vi har sett allt, nej, de vill ha gamla, den gamla predikanten. De ska ha det som var förut. Jag vill ha det som var förut, det var ju mycket bättre. Får vi leta upp honom? Okej, leta då. Men så kommer de tillbaka och förstår att vi måste leva i nuet. Det är så många som letar efter en väckelse som var förr. Känslorna som man hade på den tiden. Den typen av undervisning och den ledaren. Herren säger, det finns människor nu som kan leda dig. Det finns människor nu som Gud har smort och satt bredvid dig. Och Gud säger, jag har också gett dig den heliga ande, en dubbel portion. Men du behöver ta emot den heliga andes gåva själv och leva i den. Sedan så bara fortsatte Elisa att göra ungefär dubbelt så många under som Elia. Så det var ju ganska mycket dubbelt upp. Säg dubbelt upp! Vill jag ha av dig heliga ande? Men hjälp mig också att stiga ner. Ja, nu skulle ni inte mumla här. Hjälp mig att stiga ner i den floden som är den heliga ande. Halleluja! Talar jag längtan till dig? Talar jag tro till dig? Annars är det bara till mig. Jag känner så här, ni som är liksom goa gubbar och gummor i min ålder. Vi har en tid kvar. Hör ni vad jag säger? Men jag tror det handlar inte så mycket om oss. Det var det Elia bara skulle förstå. Det handlar inte om att tänka på sig och tycka synd om sig. Utan gå nu och smörj en kung och smörj en kung till och smörj en efterträdare. Gå nu och betjäna den yngre generationen. Gå nu och visa att det fortfarande finns en eld inom dig. Jag träffar en av mina favoritpersoner i Guds församling igår på ett bröllop. Han är så underbar. Han heter Sven. Och han var mina barns favorit i söndagsskolan. Han mutade dem med klubba varje söndag. Det var ingen aning om vi trodde att han var jätteduktig. Men det var han det också. Men jag träffade honom igår. Och så säger han så här. När jag var lite yngre, sa han. När jag var typ 30-40 år så tänkte jag att när jag blir 55 år så ska jag inte bli så där tråkig och så där liksom bara gå omkring och mumla och tycka att allt var bättre förr eller dra mig undan. Utan då ska jag vara med och vara brinnande i församlingen. Och han visste ju inte att det skulle bli ett test för honom. För det är lätt att vara kaxig när man är 21, 30, jag vågar inte säga mer åldrar här nu. Jag har 50. Det är lätt att vara kaxtänka. När jag är 55 och jag är 53 nu. När jag är 53 år, ja då sannoliken, då ska inte jag liksom lägga mig till. Då ska jag vara ännu mer brinnande och jag ska träna lärjungar. Och jag ska resa upp församlingar och jag ska resa upp en armé för Herren. Alltså det trodde jag, att min fysiska kraft bara skulle tillta hela tiden. Är det någon mer som har inbillat sig det? Det kommer inte att hända. Utan det som istället händer är att du inser att jag måste ta bort mina gamla kläder. Min egen ambition. Och riva det. Och säga, här är min ambition. Det kan jag inte ha. Jag tar på mig Jesu mantel. Jag tar på mig hans röstning. Jag tar på mig hans kallelse. Och jag säger inte genom Kristians styrka, för den blir bara mindre och mindre. Inte genom mina ambitioner och mina planer, utan genom Guds ande så öppnas vatten och så går vi vidare. En ny nivå. Oh, halleluja. Men många vill hoppa över den där dödsprocessen och ropar högre min kallelse mitt. Jag säger bara släpp det. Släpp ditt eget. Herre, nu, din kallelse, din mantel, din smörjelse för den tid som ligger framför. För många tusentals ska bli frälsta i den här staden. Och miljoner i de här nationerna. Därför Herrens ande är stark. Men jag blir bara svagare och svagare. Förstår ni att det här är möjligheternas dag? Förstår ni att du står inför ett beslut? För Herrens ande talar just till dig. Där du bara får lämna det där gamla nu och gå in i det som han har tänkt för dig och för nästa generation. Hör nu ni i min ålder, gubbar och gummor och lite äldre. Nu börjar vi bara tjäna nästa generation. Och om vi så ska vara med om uppryckandet eller inte, så tjänar vi nästa generation, eller hur? Och vi är frimodiga och säger till dem, det här är vägen, vandra på den. Det här är smörjelsen, det här är vad Gud har gett oss, det här är Guds ord. Men vi behöver också ta dem till oss och göra lärjungar. Lära känna dem. Ge dem möjlighet att se på, att följa med. Och nu talar jag till er yngre. Det finns rätt många här. Från 31 och neråt säger jag av ren barmhärtighet. 31. Och sen går det ner här. Ja, ni får nästan vara med i min generation. Förlåt. Hur många här har vi här? Under 31. Ska ni räcka upp en hand? Under 31. Under 31. Följ Herren. Men se till att du också följer en ledare. Se till att du är ansvarig under någon. Och säg till er, Elia-generationen, se till att någon följer dig. Och att du har många profetlärjungar i Gilgal, i Jeriko, som följer dig till Betel, förlåt, Jeriko, och som lyssnar på dig. Som bara finns där. Men Stå inte bara på avstånd och kolla på vad Gud gör. Sitt inte bara analysera och tyck till och tänk och säg, jag vet, nu ska du göra Gud göra någonting. Alltså var med när Gud gör någonting. Var inte bara någon slags informatör eller analytiker i Guds församling. Var med där Herrens ande verkar. Halleluja! Men man kan bli en sådan lärjunge som tittar på och som kan en massa men som inte är med i närheten. Jag vill bara säga det. Följ nära. Var nära. Framförallt Herren Jesus Kristus i hans ande. Men också de lärare, ledare, andliga föräldrar som Gud har kallat dig att koppla med. Amen. Yes. Lovat vare Herrens namn. Lovat vare Herrens namn. Nu står vi upp. Vi står upp. Förlåt att jag skriker. Ni får gärna stå upp. Ni får gärna stå upp. Tack Jesus. Tack Jesus. Varsågod Mats. Lovsångare. Sista tiden har jag känt en så stor tacksamhet till mina ledare, de som har gått före, varit exempel i tro, varit exempel i karaktär, varit många olika. Och jag ber att Herren ska ge mig de här tillfällena att dra mer ifrån dem så länge de är kvar här. Så att jag inte behöver läsa deras dokument bara eller gå på minnen. Men jag är också så tacksam för alla medledare, alla som finns, alla som är runt omkring, som vill lära sig, som är hungriga, som vill följa, men som kanske inte förstår allt, men bara tänker, här har Herren ställt mig. Men jag vill säga, väx vidare, utan att lämna förbundet, utan att lämna den här personliga gemenskapen med Gud. Väx vidare. Väx vidare in i Guds uppenbarelsen. Där Herren möter dig. Där bibelläsningen blir som ett bete eller ett Herrens hus. Där Herrens ande fyller dig. Och där församlingen blir den plats för dig som Gud har tänkt. Och du blir den del i kroppen som han har tänkt. Kanske inte som du har tänkt. Men att han får vara Herre. Han får vara huvud. Och han får ge signaler. Och han får sätta dig in i en del, i ett led. Där du formas och fostras av andra. Där du är med och betjänar. Och du upplever att du är med i något större. Som kallas för Herrens hus. Församlingen. Där hans ande bor. Och där hans ande talar till dig. Och verkar fram sin fullkomliga vilja. I den här församlingen. Men tillsammans också. Som Kristi kropp i Göteborg. Församlingen, Herrens hus, Herrens betel, men som inte bara firar gudstjänst, som inte bara har härliga möten med Guds närvaro, utan vi är med och bryter ny mark, planterar nya husgrupper, nya församlingar, vinner nya människor, går ut i ny mission, där vi är med och bryter ner murar och fästen som djävulen har rivit och satt upp, men Herrens armé går fram. Vill du också vara med i Herrens armé? Du är med i Herrens hus. Du är med i Herrens familj. Men du säger i ditt hjärta, jag vill vara med i din armé. Jag vill vara med i din armé. Halleluja. Jag vill se att djävulens fästen bryts ner. Guds församling växer till. Jag vill vara med redan idag. Jag vill vara med i manifestationen på tisdag 3:00. På Götaplatsen. Då vi inte bara är några tappra själar. Utan när vi är många som förstår, vi är en armé. Och bönen ger effekt, halleluja. Men du är också med och går ner i andens flod. Går ner in i det förlovade landet. Går ner djupt in i gemenskap där den heliga ande får leda varje dag. Halleluja, halleluja. Om du längtar efter det här så säg jag längtar. Jag längtar. Om du längtar efter dubbelt upp så säg dubbelt upp. Dubbelt upp! av din ande. Jag längtar. Jag behöver. För min generation. Men också för kommande generation. För kommande generation. Helig ande led oss. Helig ande, vi går ner djupare med dig. Helig ande, vi följer dig. Och vi lämnar vårt eget. Halleluja. Vi ska inte ha någon förbön här framme än. Vi ska lovsjunga och prisa Gud. Och där du står kan du välja att gå vidare. Utan att lämna någonting som Gud har gett dig. Men lämna det som inte är ifrån Herren. Men gå vidare i honom. Där du står så vill jag att du reser upp ett altare inom dig själv. Där Herren är Gud. Där Herren talar till dig. Inom dig själv. Gör en överlåtelse. Nu ska Guds ord styra mig. Och jag ska inte styra Guds ord. Nu ska Guds ande leda mig. Och jag ska inte försöka få honom att bli min assistent. När han ska vara min ledare. Min hjälpare. Min uppmuntrare. Min coach. Men det är ditt hjärta det här sker. Det är ditt hjärta det här sker. Det är ditt hjärta som du öppnar ditt altare. Det är du som måste säga nej till ogräs och rötter och stenar. Det är du som måste ta det här beslutet. Nu går jag vidare. En ny nivå. Ge mig dubbelt av din ande. Dubbelt av din ande. Halleluja. Tack Jesus.